Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Från DI Digital.
Det här är
Digitalpodden. Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan för
förvaltarna. Har bränt sig på flera spelbolag.
Spotify byter kontor här i San Francisco.
Svensken Carl Pay tar sin smartphone OnePlus till USA.
Här på Wall Street har Spotify precis noterats.
Vilka är vinnare och vilka är förlorare på coronakrisen? Det är huvudämnet i Digitalpodden idag.
Ja, krisen är ju tragisk för alla och dålig för nästan alla. Men i den här nya världen så finns ingen rättvisa. Viruset slår hårdast mot bolag vars affärsidé bygger på att människor träffas i det offentliga rummet. Medan vissa digitala tjänster och produkter faktiskt gynnas av att världen sitter i karantän.
I veckan har vi exempelvis skrivit om spelutvecklarnas comeback på börsen. Dataspel tycks faktiskt, kanske faktiskt vinna på den här trenden med att vi sitter hemma och jobbar och har vår fritid hemma. Analytikerna vi har talat med väntar sig fortsatta börsuppgångar för bolag som Stillfront och Embracer, och Paradox anställer folk. Andra vinnare, videokonferenstjänster som Zoom, Microsoft Teams, lilla Bamboozer här i Sverige, också livestreamad video då. Även Netflix går relativt bra i krisen. E-produkten digital och distributionen digital, om det passar för hemmamiljö så kan krisen bli lite av ett lyft för tjänsten faktiskt.
Ja, vi ska givetvis också prata om de många förlorare som vi har sett de senaste veckorna, inte minst elskoterbolag som den svenska miljardsatsningen Voi. Nu plockar de in de allra flesta av sina tiotusentals sparkcyklar i garaget och gör sig av med personal.
Jag heter Jonas Lejonhuvud, du heter Johannes Karlsson. Vi poddar hemifrån så vi ber om ursäkt för ljudet. Men vi är alltså fortfarande reporter på DI Digital och du lyssnar fortfarande på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Vi ska strax göra ett nyhetssvep och bena ut lite veckans technyheter, positiva och negativa. Det finns gott om båda och faktiskt. Men först ska vi börja med en av de stora negativa nyheterna här under veckan. Voi, Johannes, det här elskoterbolaget som befinner sig i kris. En av de största snackisarna i startup-världen. Det är ju en miljardsatsning det här, och du har grävt ganska mycket i det, eller hur Johannes?
Ja, redan för 2-3 veckor sedan så tvingades ju Voi börja stänga ner verksamheten i många europeiska länder på grund av de både frivilliga och påtvingade karantäner som EU-länderna började införa. Och nu har det faktiskt gått så långt att 35 av 40 städer är pausade för Vois del. Och man kan ju beskriva det som att intäkterna i stort sett försvunnit helt och hållet. Det här får ju förstås konsekvenser. Nu har bolaget varslat eller sagt upp 100 anställda och de ska även permittera merparten av de resterande 400 i personalstyrkan. Och jag pratade med vdn och grundaren Fredrik Hjelm igår och han beskrev det som att de såklart befinner sig i ett helvete just nu. Ganska starka ord får man säga.
Wow, det är så mycket som överraskar med allt det här. 500 anställda till exempel, det hade man ju inte kanske gissat. Voi har ju verkligen vuxit snabbt. De drog igång sommaren 2018 och har ju blivit en del av stadsbilden, i alla fall här i Stockholm.
Ja, det har ju verkligen varit en framgångsresa så här långt får man säga. De har ju alltså nått knappt 40 städer på 2 år och före coronakrisen bröt ut så var man ju marknadsledare på många av de här marknaderna. Och visst har man ju fått en del kritik under de senaste åren, både från medborgare och vissa politiker i storstäderna, om att skotrarna ligger och skräpar på gator och torg. Men det känns som att på något sätt har man ändå lyckats klara sig bra genom det. Men nu ser det ju alltså desto mörkare ut.
Okej, hur mycket pengar kan Voi spara?
Ja, tanken är att de här neddragningarna i personalen ska göra att bolaget klarar sig en bra bit in i 2021 på sin nuvarande kassa. Och det handlar om ganska drastiska kostnadsneddragningar, någonstans runt 50% sägs det. Och i den här kalkylen har man då räknat med att intäkterna fortsatt kommer vara nära nollan i flera månader till och under nästan hela högsäsongen för Voice del, det vill säga sommaren. Fredrik Hjelm, vdn då, planerar helt enkelt för det allra värsta. Voi tog ju ganska nyligen, så sent som i november i fjol, in över 800 miljoner kronor i nytt kapital. Det var ju en bra timing, får man säga så här i efterhand. Och totalt har ju bolaget då plockat in över 1,5 miljard kronor i riskkapital sedan starten.
Mm. Vad är det, Johannes, som gör att det går så himla dåligt? Man tänker sig att i de här coronatiderna när man inte ska vara nära andra människor så är ju Voi ändå ett ganska bra transportmedel. Man är utomhus och man är själv. Varför är det ingen som vill åka?
Nej, men det har nog en ganska enkel förklaring i att på många marknader där Voi finns i södra Europa, alltså det vill säga om vi tittar nedanför Skandinavien och Norden, så har ju politiker i stort sett förbjudit människor från att röra sig fritt. Man ska stanna hemma, inte träffa människor. Och i övriga länder så jobbar ju de flesta hemifrån. Man tar sig inte till jobbet, man går inte ut och äter mat i samma utsträckning på kvällarna. Det är väl så att efterfrågan på något sätt helt enkelt har försvunnit helt och hållet. Det är väl den korta förklaringen, skulle jag säga.
Mm, vi glömmer ju lätt det i Sverige, vilken superkarantän resten av Europa sitter i. Man går ut på gatan där jag bor på Södermalm, så är det ju tommare än vanligt, men man ser ju ändå mycket folk och man ser även några på Vojar, men det är klart mycket färre och som du var inne på, helt borta från stadsbilden då i 35 av de 40 marknaderna som man finns på. Och man har alltså tagit in 1,5 miljard kronor, stora pengar. Men nu, trots att man har en sån buffert då, så måste man alltså dra in så här dramatiskt. Och hur går det hela ihop? Varför har man inte råd att hantera det här på ett mer gradvis sätt?
Ja, Voi har ju knappast liksom lagt undan alla de här pengarna på banken. De är ju verksamma på en rätt klurig marknad, får man säga, där hårdvara, det vill säga skotorna då, mjukvara i form av appar och så vidare, och människor som ska samla in och ladda skotorna, allt de här måste ju gifta samman på ett fint sätt för att verksamheten ska fungera, och det kostar ju pengar, alla de här tre olika benen. Och liksom, eftersom ingenting ser ut att stoppa Vois framfart fram till corona bröt ut, så kanske de blev lite fartblinda själva. Och Fredrik Hjelm tar också upp det här perspektivet i intervjun med mig. Han säger att en av få positiva aspekter som kan komma ur krisen när den väl är över är att bolaget måste bli smartare, snålare och mer effektivt, som han uttryckte det. Alltså, de måste helt enkelt göra mer med mindre pengar och färre anställda.
För er som lyssnar, Johannes, du fick ju en riktigt ordentlig intervju där med Fredrik Hjelm. Kolla in det om ni är intresserade av Voi. Det här slår ju inte bara mot Fredrik Hjelm och kompani, utan det är ju massa investerare som drabbas också. Och den största investeraren, den största delägaren, är ju ett börsnoterat bolag, investmentbolaget Vostok New Ventures. De har ju varit med sedan starten och beskrivs ibland nästan som en medgrundare till Voi. De värderade då Voi till ungefär 3 miljarder kronor vid årsskiftet, och deras andel var då värd 1 miljard kronor, så att det är ju stor påverkan på dem också nu när det här bolaget befinner sig i kris, och man kan gissa att värderingen påverkas ganska mycket. Eller hur ser du på den här saken, Johannes?
Ja, jag tror att värderingen måste gå ner kraftigt. Det har vi ju sett i andra fall. Senast här Kinnevik gick ut och varnade för att deras onoterade portföljbolag kommer se en värdeminskning liknande den på börsen. Så det här är ju inget undantag. Det kanske blir ännu värre. I fjol ska ju då Voi ha omsatt flera hundra miljoner kronor och haft en ungefär lika stor förlust. I år lär det bli ett ännu kraftigare minusresultat då till följd av corona helt enkelt. Och planen var ju annars att bolaget skulle bli lönsamt senast 2022. Jag skulle tro att om Voi väljer att plocka in mer kapital under det närmaste året, vilket då Fredrik Hjelm hävdar inte aktuellt just nu, så kommer ju värderingen slaktas rätt rejält. Jag ser inget annat scenario än så.
Mm. Och vi har väl sett det också på värderingen på andra skoterbolag internationellt, eller hur?
Ja, exakt. De har ju tvingats till ungefär liknande åtgärder och planerar nu att ta in pengar till betydligt lägre värderingar helt enkelt.
Vi snackar om Lime och Bird, eller vilka är de stora?
Ja, det är de två stora amerikanska aktörerna som har etablerat sig i Europa som ju har tagit in ännu mer riskkapital än vad Voi har gjort genom åren. Nu befinner sig de i samma kris och ska plocka in kapital, och då ryktas det om att investerarna inte riktigt är lika sugna på att köpa in sig till de höga värderingar som vi har sett här senaste åren.
Vi har ju rapporterat om värdefall på kanske 80% i Bird, tror jag väl vår Silicon Valley-korrespondent Miriam var inne på i någon text här nyligen.
Ja, precis. Och jag vet inte om det kommer bli lika dramatiskt i Voice fall. Det har jag svårt att spekulera i. Men vi kan ju tänka oss att det är ett ganska kraftigt ras även här om det skulle vara så att de genomför en ny emission under den här krisen eller strax efter den.
Fredrik Hjelm i din intervju, han passar på att ge en känga till regeringen. Eller hur? Han säger att det är svårt att få statligt stöd för bolaget.
Ja, han tycker att det är väldigt otydligt. I Frankrike till exempel, där Voi har en del anställda, har ju staten förbjudit uppsägningar under coronakrisen och täcker upp alla löner. Det tar han själv upp som ett exempel. Och nu ska ju Voi söka permitteringar för sina anställda här i Sverige, där merparten av de tidigare 500 anställda finns. Men eftersom Voi då, precis som 9 av 10 andra techbolag, saknar kollektivavtal, så måste de vänta till tidigast den 7 april på besked från myndigheterna. De vet helt enkelt inte vad som gäller, för att det är inte bestämt än för bolag som inte är kollektivanslutna. Och i ett worst case scenario så beviljas de ju inte stöd av staten, och då lär situationen blir riktigt allvarlig. Och ett annat intressant perspektiv, det var en läsare som mejlade mig igår efter att den här intervjun publicerades och tog upp att Voi och andra e-skoterbolag, de har ju kunnat rulla i svenska städer helt gratis. De har ju inte behövt betala någon avgift till kommunerna till exempel, som foodtrucks måste göra. Den här läsaren menade då att det är lite konstigt att de kritiserar staten nu om att det är svårt att få hjälp när de har kunnat fått fri lejd hittills. Så det finns väl en viss poäng i det, men å andra sidan är det väl lite äpplen och päron, eftersom att det är de enskilda kommunerna som hade börjat besluta om taxering av e-skotrar, men staten som nu kan ge krisstöd. Men jag tycker ändå det visar på att Voi är ett bolag som berör många och som verkligen delar opinionen.
Ja, och jag kan tänka mig att många andra startupbolag som hamnar i kris nu, kommer att vara samma typ av debatt. Det här är bolag som har haft det ganska glassigt, levt på riskkapital och levt på framtidsoptimism, och nu går det dåligt. De har inte kollektivavtal, det är svårt för deras medarbetare, och det är svårt att få sympati från allmänheten när så många andra också lider. Men vad tror du, kommer det att bli en konsolidering på marknaden nu? Vi har ju sett väldigt många olika elskoterbolag trängas på Stockholms gator. Kommer det bli en sammanslagning?
Ja, det tror jag. Det tror jag det hade blivit ändå. Men nu tror jag verkligen att den påskyndas. Vi har ju då Bird och Lime från USA som är rätt stora i Europa, som vi pratade om tidigare. Men även det tyska bolaget TIR. Och där har vi sedan tidigare kunnat avslöja att Voi har fört samtal om en fusion med vid flera tillfällen, men att det är runnit ut i sanden. Men summa summarum, bolag kommer slå samman eller köpa upp varandra för att klara den här krisen. Det är Fredrik Hjelm också inställd på, även om han säger att Voi ännu inte hunnit liksom lägga någon tankekraft på det. Och den stora grejen nu är väl att investerarna förmodligen inte kommer få ut lika mycket som de hade hoppats på. Då är frågan, gör de en exit nu utan vidare avkastning, eller liksom tar de risken att lägga in ännu mer kapital och hoppas på att situationen förbättras? Vi får väl se.
Vad är din gissning då? Vad tror du om Voi's framtid?
Jag tycker det är svårt att svara på. De bör ju rimligtvis ha en ganska stark kassa med tanke på den mängd kapital som har plockats in sedan starten, och särskilt då att de fick 800 nya miljoner så sent som i november. Men samtidigt så vet vi att deras burn rate har varit ganska hög. Förmodligen så bränner de ganska många tiotals miljoner i månaden. Nu minskar ju visserligen kostnaderna avsevärt i och med att nästan alla skotrar står i ett lager. Men jag tror verkligen knäckfrågan här är om deras permitteringar i Sverige faktiskt beviljas. Om det inte blir så kan det nog bli riktigt tufft. Då talar vi nog om ett ganska akut läge där ägare som Vostok New Ventures måste gå in med nytt kapital för att bolaget ska överleva.
Ja, och slutligen kan man säga att Vostok New Ventures har ju satsat en hel del av sin heder på det här bolaget. De äger en tredjedel av det, de har skyltat mycket med det här och varit väldigt stolta och optimistiska, som jag var inne på, nästan lite grann som att de var med och startade bolaget. Så att jag tror att om de ser en möjlighet att rädda det, så kommer de att ta det. Men det är klart, de har ju också sin kassa och sin börskurs att tänka på. Så att det blir nog tuffa beslut. Men jag tror att det är de är, av alla ägare som Voi har, så tror jag att det är de som kommer vara mest lojala, som jag får gissa.
Ja, nog om Voi. Vi kör ett nyhetssvep, vad som faktiskt har hänt sen den förra podden som gick ut onsdag den 25 mars. Ja, vad har hänt, Jonas?
Ja, veckor känns som månader nu. Det händer så himla mycket vecka för vecka. Vi på D-Digital skriver ju mest om onoterade bolag, men om man ska försöka få en bild av hur världen förändras av den här coronakrisen, så behöver man ju kolla in snabbrörlig data, och då är ju börsen en ganska viktig måttstock. Senaste veckan kan man säga att börsindex har gått upp med några procent, även om det backar idag den 1 april när vi sitter här, och det är så tvära kast på börsen så att man vet ju aldrig riktigt vad som gäller, men det har i alla fall varit en, från att börsen har rasat vecka för vecka så har den återhämtat sig lite grann den senaste veckan. Allt rasar i alla fall inte längre, och det blir liksom en tydligare skillnad nu mellan vinnare och förlorare på den här krisen, kan man tycka.
Mm. Vill du ge några sådana exempel?
Absolut, jag menar, en tydlig vinnare om man ser till aktiekursen är Bamboozer, tidigare lite av ett sorgebarn på börsen. De jobbar ju med live video streaming som ligger i tiden nu, och har styrt om mot shopping via live videosändningar de senaste månaderna. Positiv trend för det, och sen coronakrisen gör att live video liksom blir vanligare för alla möjliga typer av bolag, och de tecknar väldigt mycket avtal just nu med Hemnet, Kjell & Company och sådär. Och börsen gillar ju detta, och aktien har klättrat väldigt mycket, 50% ungefär bara senaste veckan. Och det innebär då att bolaget värderas till mellan 750-800 miljoner kronor då, sista kollade. Det är ju väldigt mycket pengar för ett bolag med intäkter på 3 miljoner kronor i fjol bara, och förluster på 19 miljoner kronor samma år. Så att man kan ju undra om det är luft i de här kurserna, eller om de kommer att kunna leverera på de här förhoppningarna som byggs upp nu i Bamboozer. En liten varningssignal kom idag då Carl Kinell, som är styrelseledamot i Bamboozer, sålde aktier. Han hade under tisdagen då sålt 70 000 aktier för 500 000 kronor i bolaget. Så att man ska nog liksom inte bara ryckas med här, utan försöka analysera Bamboozer om man är intresserad av att köpa in sig.
Mm. Något av ett förhoppningsbolag, helt enkelt.
Ja, och man rapporterar bara halvårsvis, så att vi kommer inte liksom att veta resultatet av de här avtalen man tecknar just nu förrän i augusti. Och i många fall så är det ju inledande avtal, så det är ju inte, det är inte några pengar i början. Så att, ja, men...
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Stora möjligheter, men också stor osäkerhet skulle jag säga kring Bamboozer. Vi kanske får anledning att återvända till det bolaget i vår rapportering längre fram.
Mm, fortsättning följer helt enkelt. Vad för andra trender kan man se på börsen senaste veckan?
Ja, men du vet, det är mycket av det här som har tröskats tidigare. Det går ju uselt för resande, uselt för hotell förstås. Scandic föll ytterligare 20% på börsen senaste veckan. nu när jag kollar här under onsdags förmiddagen när vi spelar in. Vi har ju rapporterat om att det här slår mot Airbnb också, och vår Silicon Valley-korre Miriam har ju rapporterat att uthyrningssajten har gått ut med en kampanj för att hitta värdar som kan erbjuda hjälparbetare och vårdpersonal gratis boenden under coronakrisen. Behjärtansvärt, men förstås ingenting som tyder på att verksamheten går särskilt bra där på Airbnb. Handel går dåligt, H&M föll med 5% senaste veckan. Men dagligvaruhandel går bra, det ser man på Axfood och ICAs kurser. De är på vinnarlistan senaste veckan. Och allt som har koppling till livsmedel verkar gå ganska bra. Fettbolaget AAK, kycklingbolaget Scandi Standard till exempel.
Ja, vi på Digital har ju rapporterat om en stark uppgång för matleveransbolag, till exempel Mathem och Volt, Foodora, Uber Eats, hela det gänget apropå livsmedel. Sen kan man också se att det går bra för budbolagen inom e-handeln, till exempel Budbee och Airme. Det har vår kollega Henrik Ek skrivit om här idag. Och de beskriver faktiskt efterfrågan just nu som något, ja, det liknar helt enkelt det behov som uppstår under julhandeln, vilket ju säger ganska mycket skulle jag säga.
Ja, och Rädda Mat-appen Karma ställer jag om just nu jättefort för att bli en del av den här takeaway-sektorn som liksom seglar upp, och också den här rörelsen där folk vill stödja sina lokala restauranger. Karma tror de har 8000 partners totalt. Jag vet inte hur många som är av det där som är i Sverige, men det är tusentals restauranger och kaféer anslutna i alla fall. Och nu erbjuder Karma möjligheten att dricksa för de som vill liksom ge ett litet extra stöd till sin local café. Eller, och man kan också beställa från hela menyn nu, alltså inte bara det som måste slumpas bort, frukostmackorna, utan allt. Och sen så har de även lagt till, eller ska lägga till, budtjänster då med hjälp av det här bolaget Bizt. De här trehjulingarna som håller på och som har hamnat i rekonstruktion senaste veckan.
Mm, precis. De försöker nu ställa om verksamheten och fokusera på bud. De har ju såklart då också drabbats av att färre människor rör sig runt i stan, precis som Voi till exempel, och samarbetar nu med Karma. Men du pratade ju även med Henrik Aspen, partner på riskkapitalbolaget Verdein, som nu har byggt upp en covid-19-portal där man ska dela affärsdata och tips från sina 100 portföljbolag. Vad drar han för slutsatser om den rådande situationen?
Ja, det var ju nästan en vecka sedan jag pratade med honom då, men han säger då att krisen är ju negativ för nästan alla bolag. Men han ser det som att den påskyndar den digitala omställning som redan är igång. Att sånt som kanske skulle tagit en till två år att förändras nu förändras på 6 till 9 månader på grund av den här karantänen som så många av oss befinner oss i. Näthandeln ökar snabbare, säger han. Folk får nya vanor vad gäller distansarbete. Och bland Verdeins bolag så lyfter han fram då Mathem som vi pratade om tidigare, och norska Farmasiet.no som är Norges Apotea, som två stora vinnare. Även någon så här jakt- och friluftssajt var vinnare också på det här, nämnde han. Och sen så, jag bad honom om ett börstips, och då tyckte han att Microsoft var en köpvärd aktie. Han är imponerad av de här siffrorna som de har gått ut med kring sitt videoverktyg Microsoft Teams, som där användningen går upp väldigt, väldigt mycket just nu.
Mm, precis. Vår Silicon Valley-korre Miriam har ju skrivit om att det här innebär ett lyft för distansarbetet, bolag som Zoom och Slack till exempel, och båda har ju fortsatt upp senaste veckan på börsen, kan man tillägga.
Mm. Och affärsresandet kommer att minska nu förstås under krisen. Dalar är ju nästan till ingenting, men jag tror att en del människor förväntar sig att även efter den här krisen lägger sig så kommer vi att resa mindre, för att vi får nya vanor och vi ser fördelarna med videokonferenser och sådär. Sen om man tittar på tech, så är det ju då, om man är ett teknikbolag och har hotell, restauranger, resebolag som kunder, så kan man ju bli en stor förlorare också på det här. Annars så tror ju Verdein att det kommer att gå ganska bra för mjukvarubolag, SaaS-bolag då, som säljer och distribuerar sin mjukvara över nätet. Men man, det är svårt att veta liksom hur det här slår. Telebolagen har ju pekats ut som vinnare eller som liksom att de inte ska bli drabbade så mycket av den här krisen. Men jag läste att de har minskade roamingintäkter när folk inte reser och att det ändå är en 6% eller någonting av telebolagens intäkter. Så att man, man måste verkligen borra ner i verksamheten för att fatta hur det här slår.
Mm, precis, det är mycket man inte tänker på helt enkelt. Och två andra vinnare slutligen är ju relativt sett Netflix och Amazon. Båda handlas högre idag än vid årsskiftet. Men vi har ju även ett stort svenskt techbolag som är noterat i USA, nämligen Spotify. Hur klarar sig de genom det här?
Ja, men snabb koll, minus 19% för året då. Så att det är liksom i linje med index, kanske pyttelite bättre om man tittar på Stockholmsbörsens index. Men så att trots att man är digitalt, liksom man distribuerar digitalt, så går man alltså ner. Jag tror att om Spotify hade varit ett lönsamt bolag så hade de kanske klarat sig bättre i min gissning.
Du skrev ju om en annan vinnarsektor i veckan, Jonas. Coronakrisen fick ju börsens spelutvecklare att rasa i början av mars. Men under de senaste veckorna så har de kommit tillbaka med full styrka. Du har pratat med Kristoffer Lindström på analyshuset Redeye. Och han tror på fortsatta kursuppgångar för svenska spelutvecklare som Stillfront och Embracer, eller hur?
Ja. Och Redeye är inte bara efterkloka, utan de spådde faktiskt den här comebacken innan den verkligen hade skett. Då. De gick ut med en sektoranalys den 18 mars och då var kurserna liksom på bottennivåer eller hade väl precis börjat hämta sig från de nivåerna. Så att Redeye är optimistiska. De tror faktiskt att krisen är netto positiv för de svenska spelutvecklarna.
Mm-hmm. Hur då? På grund av att vi stannar hemma helt enkelt och sitter och gamer på dagarna, eller?
Ja, typ. Kristoffer Lindström pekar på att de här bolagen har digitala affärsmodeller, det vill säga man distribuerar spelen helt digitalt. Och produktionen sker ju också väldigt mycket digitalt. Det påverkas inte så mycket av att medarbetarna kanske måste sitta hemma och jobba, utan det kan man göra. Dessutom så ökar då efterfrågan, som du var inne på, när folk sitter hemma i karantän, alltså efterfrågan på att spela dataspel. Och många etablerade spelbolag har ju dessutom bra kassaflöden, gott om kapital, så att om det liksom är finansiella problem för andra bolag så är det många av de framgångsrika spelbolagen som inte har sådana problem alls.
Mm, just det. Men jag tänker om konjunkturen fortsätter nedåt nu och vi hamnar i ett ännu värre ekonomiskt läge, kommer folk verkligen ha råd då att köpa spel och betala för det? Det känns som att spel är något man kanske drar in på i första hand, det vill säga underhållning, och sen lägger sina hårt förvärvade slantar på lite viktigare saker.
Mm, det är ju den enda negativa aspekten som Redeye medger kan finnas här. Men de menar då att historiskt har spel haft en ganska stark motståndskraft i lågkonjunkturer, och för de flesta rör det sig om förhållandevis små utgifter. Det är någonting man kan göra hemifrån. Så att caset där är väl att man kanske, att det är just sånt man inte drar ner på. Man måste köpa mat, och även om man har mindre pengar att röra sig med så kanske man, det man fortsätter att lägga pengar på är väl sånt man kan göra hemifrån när man sitter i karantän från sitt jobb eller rör sig mycket mindre ute på stan. Vi får se om de har rätt i det här, men man kan förstå argumentet i alla fall.
Mm. Vi har ju ett antal lite större svenska spelutvecklare på börsen som värderas en bra bit över miljarden, till och med i mångmiljardklassen. Hur har det gått för dem sedan krisen bröt ut?
Ja, men om man bara tar de tre största då, sen årsskiftet, och nu talar jag om kurser den 1 april 10.30. Embracer är upp 36%, alltså Embracer som tidigare hette THQ Nordic. De har ett börsvärde på ungefär 30 miljarder just nu. Stillfront har stigit med 21% sen årsskiftet, värderas till ungefär 14 miljarder. Och Paradox upp 7 sen årsskiftet, värderas ungefär till 17 miljarder kronor. Det här är ju spelbolag som gör många uppköp av mindre bolag och just nu vinner på sin storlek, och det bygger på att det här ska fortsätta, att de ska kunna integrera de här bolagen de köper bra Men marknaden är positiv helt enkelt till de här bolagen.
Mm. Och många spelutvecklare ser även ut att anställa mycket personal just nu mitt i den brinnande krisen. Svenska Avalanche Studios, som ju är ett privatägt bolag, de gick nyligen ut med att de ska anställa drygt 100 personer. Och i veckan så meddelade börsnoterade Paradox, som vi var inne på här, att man rekryterar 200 personer. Och då ska man alltså gå från 500 till 700 medarbetare på ett bräde.
Ja, precis. Det var ju vår kollega Julia Cesar som rapporterade om den här Paradox-nyheten. Paradox har ju ett rekordår bakom sig. Man har växande omsättning och liksom goda vinstmarginaler. Totalt omsatte man 1,3 miljarder kronor lite knappt under 2019. Och vinsten landade på nästan en halv miljard. 473 miljoner kronor i vinst för Paradox i fjol.
Ja, imponerade vinstmarginaler utan tvekan. Och Julia spelade in delar av den här intervjun med Paradox VD Ebba Ljungerud. Och vi tänkte försöka göra några korta intervjuer med företagare här i Digitalpodden under kommande veckor. Då under vignetten Mitt i krisen som vi brainstormade fram här. Så vi tar helt enkelt och avslutar Digitalpodden med lite valda delar ur Julias intervju med Ebba Ljungerud.
Vad har ni på Paradox gjort för att hantera den här coronakrisen rent praktiskt?
Ja, vi på Paradox har gjort ganska många grejer. Vi är väldigt lyckligt lottade för det första, för att vår affärsverksamhet är ändå mindre påverkad än vad många, många andra är. Men vi har valt att flytta hem hela personalen och det gjorde vi ganska tidigt. Vi började planera redan våra svenska kontor började planera vecka 9 ungefär, så när de här första fallen i Italien upptäcktes. Och då hade redan Seattle flyttat hem och även San Francisco flyttade hem. Nederländerna var på ungefär samma tidsram som vi. Så att alla jobbar hemifrån. Vi har skickat hem stolar, sett till att folk har ordentliga arbetsplatser. Vi har skickat lite uppmuntrande paket och sådär. Och vad vi också försöker göra är att hitta andra sätt och hjälpa dem som är mycket mer påverkade än vad vi är. För att det känns ju bra för personalen också.
Hur påverkas Paradox verksamhet av coronakrisen?
Vår verksamhet påverkas absolut av coronakrisen. Dels på det viset att vi ser att antal spelare faktiskt snarare går upp. Så att de mängden aktiva på spelen har sett definitivt haft en positiv sväng uppåt. Sen påverkas vi väl kanske snarare då lite negativt av att produktivitet och sådär går ner när man jobbar hemifrån och det blir svårare med partners och svårare med möten och sådana grejer. Det beror ju lite på hur länge alla kommer att jobba hemifrån, hur negativt det här blir. Men ja, det får vi se och jag tycker att personalen är helt fantastisk och verkligen kämpar på under lite annorlunda omständigheter.
Nu gör ni en stor satsning och siktar på att rekrytera 200 personer under året. Det är en 40% utökning av personalen. Vad tänker ni om tajmingen att göra det här då mitt i den här rådande coronakrisen?
Ja, Paradox är ett företag som har varit i stark tillväxt under många år och den fortsätter under det här året. Och för oss då skulle det bli ett ganska stort avbräck att sluta rekrytera trots den här krisen. Så att våra duktiga HR-medarbetare på alla ställen faktiskt i världen, de har gjort om hela vår process. Så att hela rekryteringsprocessen är för tillfället digital. Det är ju speciellt naturligtvis att inte träffas alls, både för de som är kandidater och för oss. Så därför så försöker vi ha liksom lite mer omfattande samtal och intervjuer digitalt nu då. Sen så gör vi också onboarding digitalt för de som börjar de här dagarna. Och det har också gått i relativa termer väldigt bra faktiskt, att vi lyckas få folk att komma in i allting. Vad det gäller timing för rekrytering så är det ju inte optimalt naturligtvis att inte träffas, men igen, det är ju, vi är ju väldigt lyckligt lottade och vi vet också att det är många som letar efter jobb nu. Så att det är ett litet strå till stacken som vi kan dra att vi fortsätter med vår rekrytering.
Sista frågan. Vad händer nu framöver för Paradox? Vad kan du berätta i nuläget?
Paradox, vi har en väldigt spännande höst framför oss. Vi kommer att släppa 3 stora spel om allt går som det ska. Vampire The Masquerade, Bloodlines 2, Crusader Kings 3 och Empire of Sin. Vi har också lite andra spel som vi har, bland annat ett som heter Surviving the Aftermath som ligger i Early Access just nu, som kommer att komma ut i full release i höst. Det som skulle kunna hända är ju naturligtvis att produktiviteten går ner betydligt om coronakrisen fortsätter för så här mycket som den är just nu. Så att då kan det ju hända att vi kommer att vara tvungna att pusha på några releaser. Vi hoppas naturligtvis inte det. Och det är svårt att säga i nuläget. Just nu så rullar det på bra, men det kan ju naturligtvis ändras framöver. Vi jobbar på som vanligt helt enkelt. Och förutom då att vi sitter hemma och försöker göra det bästa av situationen.
Ja, kul att få avsluta podden med lite optimistiska tongångar ändå. Och tack Julia för den intervjun. Vi kommer som sagt fortsätta att försöka göra små intervjuer här i podden de kommande veckorna. Och fortsätter såklart också att följa spelbolagen i kommande poddar. Och bena ut eventuella vinnare och förlorare i krisen. Men nu får vi nöja oss. Det här var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi alltid kommer ut.
Kolla även in DIs andra poddar, från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Och om du vill sponsra den här podden, mejla då Per Hedlund, per.hedlund@di.se.
Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fällman och den klipps av Umami Produktion.
Vi hörs om en vecka.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.